promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give. So live and let live or let go. Oh, 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 I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Välkommen till Tyresöradion 91,4 MHz. Jag heter Lena Hjelmerus och är programmakare. Och programmet som kommer nu om en liten ögonblick, det är en del i Tyresö trädgårdssällskaps radiosändningar. Och vi har en serie som heter Odla med TTS. TTS är förkortningen för Tyresö trädgårdssällskap. Om du hör analogt via vår radiomast, då täcker vår radiomast ganska väl det område som även trädgårdssällskapets medlemmar kommer ifrån. Det vill säga Älta, Skarpnäck, Tyresö, Vändelsö, Haninge, ja, Västerhaninge, Hamnen, Brandbergen. Det beror lite grann på väder och vind hur långt ner sändan går. Och det allra säkraste, det är ju förstås att lyssna digitalt via en dator, en mobiltelefon eller en surfplatta. Och då kan man också ladda ner programmen och ta med sig dem ut i trädgården när man håller på och joxar där. Tyresö trädgårdssällskap är en lokalavdelning till Riksförbundet Svensk Trädgård. Och det är ju en av de allra äldsta organisationerna i Sverige med drygt 120 år på nacken. Svensk Trädgård har 32 000 medlemmar fördelade på 150 lokalavdelningar, varav vi då är en lokalavdelning. Nu är en pandemi pågående och det gör att medlemmarna i trädgårdssällskapet som jag har fått ut ett vårprogram, tyvärr, kära vänner, så måste vi göra en del ändringar i det programmet. Föreläsningarna under våren utgår, men vi hoppas att vi ska kunna ha dem i höst, om inte fysiskt så i alla fall digitalt. Däremot alla utomhusaktiviteter kommer vi genomföra och vi har lagt till lite nya. Och sen är det bussresan i juni. Den är flyttad till augusti. Det kommer ett nyhetsbrev i dagarna ifrån vår ordförande Rita Johansson. Och där står det lite närmare om de här förändringarna. Men jag rekommenderar att du går in på TTS Facebook-sida eller på vår hemsida. Och den heter www.tyrgarden.se. Och här i radioprogrammet så kommer du kunna se länken dit. Du kan också höra av dig till oss om du inte skulle få det här nyhetsbrevet till info@tyrgarden.se. Men nog med det nu då. Nu ska vi göra ett radioprogram. Och jag har en gäst här i studion. Och hon heter Helena Gustafsson. Välkommen hit, Helena.
Ja, tack så mycket.
Nu ska du få presentera dig själv här. För då tror jag det blir mer korrekt än om jag försöker göra det.
Ja, jag är läraren som sadlade om mitt i livet och bestämde sig för att bli trädgårdsarkitekt. Så att jag har pluggat och är snart färdig trädgårdsarkitekt. Och mitt i alltihopa när jag pluggade så startade jag också mitt eget företag, Caradonna Trädgårdsdesign, där jag designar, ritar, gräver och ger råd till trädgårdsägare.
Och då ska jag säga också att du bor här i närområdet, för du bor nere i Vändelsö.
Ja, precis.
På gränsen.
Ja.
Ja. Mm. Ja, det där med att sadla om mitt i livet, det låter spännande.
Mm. Ja, det är det. Man måste vara modig och våga. Men för mig var det ett enkelt val, för att jag har ju jobbat som lärare i över 25 år och kände att jag behövde göra någonting annat. Men jag har inte släppt läraryrket än, så jag jobbar några dagar i veckan på en skola i Haninge fortfarande. Men resten av veckans alla dagar och timmar lägger jag på mitt företag. Och det tycker jag är jätteroligt, för det är en helt annan värld som öppnat sig för mig som företagare.
Men du satte dig på skolbänken då. Hur blir man trädgårdsarkitekt?
Ja, det finns ju människor som jobbar som trädgårdsarkitekter eller trädgårdsdesigner, som man också kan kalla sig, och är fullständigt autodidakta och egentligen inte har någon utbildning alls förutom ett fantastiskt intresse och mycket erfarenhet. Man kanske har jobbat med anläggning tidigare och har ett jäkla driv. Då går det bra, för den titeln är ju fri. Men för mig som är lärare också så var ju utbildning viktigt. Så att jag valde, eftersom jag redan hade en lärarutbildning i grunden och tre barn hemma och familj, så valde jag att läsa på distans via Trädgårdsakademin. Och det har ju passat ypperligt, därför att man kan ju kombinera distansstudier med att jobba och familjen och ja, allt som hör till det. Då. Så att det har funkat som en bra kombo, tycker jag.
Men hade du inte varit lärare utan skulle börja från början med en högskoleutbildning, då hade du hamnat på Alnarp kanske? Eller?
Ja, förmodligen. Och det är ju på de här stora lärosätena i Uppsala eller Alnarp som man hamnar då. Och då blir man ju mer landskapsarkitekt. Mm. Min utbildning och det jag ville, det var ju inte att bli landskapsarkitekt, utan jag ville ju jobba mot den enskilda lilla trädgårdsägaren. Det spelar ingen roll om man har radhus eller villa eller en liten gård eller en liten täppa bara. Men jag ville jobba i en liten skala. Det var liksom lagom för mig. Så det var mitt val då.
Så det finns lite olika vägar för den som vill så att säga bli proffs inom trädgårdsvärlden. Och det där kan man ju googla på om man vill. Och man känner att många börjar ju via ett naturbruksgymnasium kanske. Och sen går man vidare lite efter vad man har för intresse.
Precis.
Ja, och sen startade du ditt företag.
Och nu är det väl 2,5 år sedan som jag startade. Och jag gjorde ju sådär som man inte ska göra, att jag startade mitt företag medans jag pluggade. Bara för att jag tyckte, inte för att jag tyckte att jag kunde allting redan, utan mera för att jag fick sån efterfrågan. Folk var och knackade mig på axeln jämt. Kan du inte hjälpa till? Kan du inte göra det? Kan du inte göra lite bara? Och till slut så tänkte jag att nej, men nu får jag nog faktiskt starta mitt företag och börja. Så då gjorde jag det. Och sen dess har det bara rullat på. Och det som har fått stryka på foten, det är ju nästan att jag har fått vänta lite med utbildningen då. Men nu har jag sparkat mig själv i rumpan och tagit tag i det då. Så nu är jag nästan klar. Jag håller på med mitt examensarbete nu. Så det är det sista.
Ja, och vad handlar det om då? Det blir jag ju nyfiken på en gång.
Ja, alltså examensarbetet är ju... Det är utformat så att det är utformat som en fristående kurs. För hela min utbildning syftar ju till att man blir diplomerad trädgårdsarkitekt. Det är så den heter. Och då är examensarbetet en enskild kurs. Och det är den sista kursen man tar då såklart. Och då har man ju gått igenom en massa andra kurser innan. Men det här är det sista. Och då är ju det som att man tar en helt ny kund. Och då ska man ju göra allt förarbete. Göra marknadsundersökningar innan, prata med kunden. Och det kan ju vara en verklig kund eller en påhittad kund. Men de flesta väljer ju såklart att ta en riktig kund.
Ja,
för det blir ju mer på riktigt då såklart. Och sen så är det ju checklister som ska fyllas i. Och det är otroligt omfattande det grundarbetet man måste göra innan man är klar. Så att jag har fått slita hårt. Och fått många nya gråa hår kan jag säga. Men kul är det.
Ja, vad roligt att du nästan är i mål nu. Också.
Ja.
Ja, det ska bli roligt. Men du har gjort en hel del redan. Du hade fått ett fint pris.
Ja, precis.
Det måste du berätta om.
Faktiskt två pris. Nej, men det första priset det fick jag ett år efter det att jag hade... Eller ja, det var faktiskt bara 7 månader efter att jag hade startat mitt företag. Och då blev Caradonna Trädgårdsdesign, mitt företag, blev vald till Haninges nyföretagarpris. Årets nyföretagare. Och det med pompa och ståt. Det var innan pandemin, så då hann jag ju få priset och blomkvasten och hela faderullan.
Och då ska vi säga också att Haninge är en kommun som har ett väldigt fint rykte när det gäller planteringar. Och man har lagt ner mycket arbete på... att skapa fina miljöer i kommunen. Så att det är ingen kommun som liksom bara delar ut ett pris med vänsterhanden, utan de kan det här och de vet värdet av ditt arbete.
Ja, ja nej, men det får man väl hoppas.
Ja.
Och, nej, men så det var väl det första. Och det var ju Nyföretagarcentrum då som delar ut det priset i samarbete med Haninge kommun. Och det var väl mera ett kvitto på att mitt företagande var på väg åt rätt håll. Mer än att jag ritade fantastiska trädgårdar kanske. Men sen gick väl ett år eller ett och ett halvt. Och sen kände jag att då började alla mässor ställas in. Och jag skulle vara med på Älvsjömässan. Och jag skulle vara med på en massa andra mässor. Men det, i och med pandemin så ställdes det in. Och då tänkte jag att nej, men jag provar väl att se om Soliden på Öland, där har hela min familj och släkt nästan. De har ju faktiskt en trädgårdstävling där, att man får designa en balkong. Så jag anmälde mig till den. Så kom jag med och designade min egen balkong. Och det var också hårt slit att få till allting på plats på Öland, eftersom jag bor i Haninge. Men till syvende och sist då, så avgjordes det här i somras, och då fick jag expertjuryns pris som heter Solidenpriset, så vann min balkong. Så det var jätteroligt. Så jag träffade kungen två gånger.
Oj, jag får gratulera. Ja. Är det en balkong på själva slottet, eller är det en balkong vilken som helst?
Det hade ju varit flott om det var det. Nej, utan det här är gamla kungens krocketbana på baksidan av Soliden, en stor gräsplan med en grusgång i mitten som man har frilagt för det här då. Mm. Man har haft det i flera år. Och det har också varit, något år vet jag att det har varit trädgårdar, lite mera 25 kvadrat tror jag. Balkongerna var ju mindre, mer balkongstorlek. Och då fick vi liksom två väggar och ett golv. Och sen så fick vi göra precis vad vi ville. Det var jättespännande. Så då jag valde ju att inspireras av en liten husguru som jag har, som heter Derek Jarman, som har en fantastisk trädgård. Han är död idag, men hans trädgård lever kvar i Storbritannien, i Essex. Och den är jättefin, den heter Prospect Cottage heter den, om man vill googla på den. Det är ett svart hus med gula fönsterluckor och en jätteläcker stenträdgård med massa vallmo och pipört och allt möjligt härligt. Så min balkong var lite svart och lite gul och lite rufsig och tuffsig. Och, ja, folk gillade den, så det var kul.
Det var jätteroligt att få höra. Jag ska googla på och se vad jag kan hitta.
Ja, absolut.
För att det har ju varit en, ska vi säga, 2020, någon trädgårdsboom nästan. De enda företag som går bra, det är ju handelsträdgårdarna.
Ja, visst.
Där det är... folk har stannat hemma och börjat titta sig omkring och börjat intressera sig för den plats där man bor. Då. Mm. De som har en radhus eller en balkong eller även en villaträdgård. Och jag tillhör ju de här glada amatörerna som har gjort så hemskt många misstag. Allt jag har planterat är väl ungefär hälften som finns kvar idag, om ens det. Mm. Och väldigt länge så köpte jag ju med ögonen.
Mm.
Jag gick i och frossade i såna här fina butiker som Zetas och sådär. Mm. Och så kom jag hem med dyra plantor som jag inte hade en aning om vad jag skulle göra med.
Mm.
Om man nu har köpt sig ett hus, eller plötsligt fått ett intresse att titta sig omkring, var ska man börja någonstans? Hur ska man tänka?
Ja, det beror ju på om det är ett gammalt hus med en gammal trädgård.
Ja, vad ska man göra då?
Jag tycker man ska vänta. Och det är ju inte alla världsbäst på. Men man ska väl vänta ett år i alla fall, tycker jag. Och se vad som kommer upp. Om det inte är jätteskruttigt. Men man ska titta vad man har. Och många köper hus på vintern kanske. Då ser man inte alls vad som finns i rabatterna. Och jag tycker att en gammal trädgård har oftast väldigt fina värden. Och jag tycker man ska vara sann till husets arkitektur. Har man allmogig stil på huset, då är det ju fint att ha en trädgård som matchar det, än att man kör strikt japanskt kanske.
Mm. Trädgården ska matcha boendet, det är en regel.
Ja, det brukar väl oftast bli mer harmoniskt så, men stilkrockar är också härligt, såklart.
Men de här husen då som är nu i omsättning i marknaden, de kanske är byggda på 40-50-talet.
Mm.
Det finns en massa stora förvuxna träd. Mm. Hur tänker man kring sådana saker? Ska man såga ner träden och sätta nya träd, eller ska man låta dem stå kvar?
Jag brukar alltid göra så när jag träffar en kund eller träffar en familj så där för första gången, eller ett par. Det kan ju vara ett äldre par med utflyttade barn som känner att nu är det dags för trädgården. Det är inte helt ovanligt. Och jag är lite trädkramare och det tar en väldigt lång tid för träd att växa upp.
Det är ju inte bara att såga ner det.
Nej, det ska man ju inte göra. Utan jag är ute efter funktionen. Och det vanligaste som folk säger till mig är att de vill ha det lättskött. Och då är det lite intressant tycker jag. För då kanske man sitter på en ganska stor trädgård ibland. 2-3 tusen kvadratmeter och så ska man ha det lättskött. Då ska man väl bo i lägenhet tänker jag. Men... Och jag vill ju inte asfaltera allting eller stensätta allting eller ha jättestora träytor, för det är ju inget kul heller, utan återigen man tittar på funktionen. Vad är det man vill ha ut av sin trädgård? Vill man ha det lättskött? Då finns det ju fantastiska växter som kan sköta det jobbet åt en. Fina marktäckare som håller ogräset borta och det finns gångytor och jag tänker att man väljer material också som håller över tid. Och som inte vittrar sönder eller är tillfälliga lösningar. Och att man vågar lite kill your darlings. Att, någonting som man kanske har haft kvar i sin trädgård men som aldrig riktigt har funkat. Det kan vara en häck eller ett träd eller en plantering. Att man faktiskt vågar tänka nytt. Och då, det är ju svårt när man har bott i samma hus och på samma ställe länge. Därför är det ju så bra att ta hjälp. För då kommer ju jag med nya fräscha ögon och kanske vågar... dra upp lite nya riktlinjer och då ser man det på ett annat sätt.
Men du börjar med att titta på huset, du tittar på kunden, du tittar på funktionen, vad vill man med sin trädgård. Mm. Om man nu då börjar med ett helt nybyggt hus.
Mm.
Det byggs väldigt mycket här i Tyresö.
Ja, visst.
Och det kostar mycket pengar de här husen och sen är pengarna slut.
Ja.
Vad gör man sen då?
Ja, vad gör man sen? Det är också något. Jag försöker ju samarbeta med mäklare. De är ett lite en svårflörtad grupp med människor, mäklare. Därför att de är ute efter att sälja husen. Och de ser att husen är... Det är ju ett hus med en trädgård och jag tänker precis tvärtom att de har ju faktiskt sålt en trädgård med ett hus på.
Ja, men det tycker jag låter som en sympatisk inställning.
Ja. Men är man kanske en ung barnfamilj eller man kommer till ett nytt fint hus och man har lagt mycket pengar. Det klokaste är ju såklart om man har förstått att man behöver en budget till sin trädgård. Oftast går ju budgeten då till kanske asfaltera, stenläggning, altanen och sen finns det inga pengar kvar och sen säger man att jo, men det andra det tar vi sen. Så att det är ju klokt innan man bygger att man förstår att ju mer pengar man faktiskt lägger på sin trädgård och planteringen av trädgården så har man ju tjänat in ganska många år av njutning än att man ska gå runt i den här stenöknen eller den här tråkiga leråkern som det kan bli när ingenting är anlagt och fixat. Det är lite träligt. Man har småbarn som ska klafsa runt där. Mm. Eller man bara slänger ut lite gräs och så växer ingenting. Det är väl ingen människa som blir glad av det, tänker jag. Och ta hjälp framförallt. Det är ju många som gör det idag faktiskt. Barnfamiljer som förstår att nej, men vi har ingen ork kvar. För det handlar ju om det också, man ska orka. Och vi kan inte tänka. Vi kan inredning och vi vill ha det fint inne. Men det här med ute, nej det kan vi inte. Och då tycker jag då ska man ta hjälp för det. Och de pengarna har man lätt tjänat in.
De i trädgårdssällskapet som har varit i min trädgård vet att jag brukar berätta att jag fick en i present i början med en kontakt med en kunnig människa. Och sen så har vi träffats varje år och så har vi tagit en etapp i taget.
Mm, det är smart.
Det var ju också en trädgård som jag hade haft väldigt länge så att det här att förändra som du säger, det är inte något man gör precis med lätt hjärta när någon kommer och säger nej men det där ska du ta bort och så ska du ha en sån här istället. Utan vi har tagit det stegvis och jag håller fortfarande på med de här årets projekt. Mm. Och vissa år så har jag varit trött och då har jag inte gjort så mycket alls. Mm. Kanske bara en liten odlingslåda.
Mm.
Och andra år så har det varit stora projekt. Men det har gjort att jag har vuxit ihop med min trädgård. Mm. Nu vet jag ju precis alla små plantor, var de står och var de finns.
Mm. Härligt.
Det har varit en resa, en väldigt rolig resa det här att ta lite i taget. Men samtidigt så kan jag ju förstå de som känner att nu vill jag ta tag i det här och då vill jag ha det ganska klart så snart som möjligt.
Ja, ja och det du beskriver det är ju liksom essensen för mig av trädgårdslivet när man vet både det här med växtekonomi, när man börjar förstå att ja, men, oj, vissa perenner kan man dela. En sån här stor fin funkia, den kan man dela sen i 4/4 och placera ut på olika ställen. Eller jaha, jag kan göra så där. En helt nyanlagd trädgård är ju sällan speciellt charmigt, utan det kommer ju efterhand. Mm. Och det är ju kunskapen hos kunderna eller människorna som bor där som man vill åt också. Och ja, som trädgårdsarkitekt gör man ju ofta skötselplaner också, där man liksom skriver in mycket kunskap. Det är inte bara ritningen, utan det finns mycket annat. Och det är ju perfekt att ta hjälp av en äldre generation, eller att man som dig har nästan som en mentor som man kan vända sig till. Mm. Det är jätteskönt.
Just det här, när ska man klippa den häcken och när ska man inte framförallt ge sig på det trädet? Visst. Det är ju många sådana saker.
Ja.
Och det har ju också det här, föredragen i trädgårdssällskapet och när vi besöker varandras trädgårdar har ju också det här att man kan diskutera med andra. Vi har ju våra växtmarknader där man kan då göra fynd och man kan också bli av med det man själv har för mycket.
Ja, visst.
Det är ju också ett sätt att få ner kostnaderna lite grann på sin trädgård. Men en plan är väl bra att ha ändå?
Ja, jag tycker det. Därför att det är ju det här som du beskrev, att man köper kanske med ögonen och nu när våren kommer och så har de drivit fram kanske planter då i olika affärer ganska hårt, och de kan komma från Tyskland och Holland och de är färdiga. Man kan ju få tag på en blommande salvia i slutet på maj, och hur ska den klara våra förhållanden och hur ska den klara sen när den riktiga sommaren kommer i Sverige, i juli, då har ju den blommat över. Att man liksom försöker hitta den här balansen mellan det som är det man vill ha nu och det som faktiskt får vänta lite. Och plantmarknader och att man vågar fröså också. Alldeles för få människor som faktiskt vågar stoppa frön i jorden fortfarande, fast det är det enklaste som finns. Det finns ju faktiskt vissa saker man kan så som är svårt att misslyckas med. Ringblommor till exempel. Släng ut lite fröer och se vad som händer. Där har vi, och jag själv tycker det är jätteroligt att driva upp perenner. Inte bara sommarblommor, utan sådana som perenner då som kommer år efter år. Det är jättekul. Och där kan man verkligen lyckas och spara pengar framförallt.
Och det börjar ju bli dags nu här. Mm. Idag när vi spelar in det här så är det den 2 mars. Jag brukar börja med tomatfröna den här veckan, men jag har inte startat riktigt.
Mm.
Jag har inte startat idag, men jag kommer väl kanske starta imorgon.
Mm.
Men det är ju nu som de flesta frön under mars-april som man kan börja med att dra upp plantor inomhus.
Mm.
Sen kommer ju de frön som man ska få upp direkt på plats. Men det här är också som du säger, det är ju kunskap att man måste veta lite när är det dags för olika saker.
Ja.
En annan sak som är lite problematisk, det är ju det här med zoner.
Mm.
Nu ligger Tyresö här lite i skärgårdsklimat. Det betyder att vi har lite varmare på hösten.
Mm.
Men vi kan ha det ganska blåsigt och kallt på våren.
Mm.
Och det är väl likadant nere hos dig i Vändelsö. Det är väl ungefär samma.
Ja, jag tycker nog att det är klart att man ska, jag menar, rätt växt på rätt plats, så att man använder den zonen som växten är tänkt för. Det är ju såklart det bästa. Men man måste våga, man får utmana lite. De flesta växter är ju mycket härdigare än vad man tror. Och det är ju lättare att man gälvattnar sina växter eller att de står för kallt och blött än att de får lite för mycket sol kanske. Så att jag tycker nog att man kan våga lite där. Men jag ser ganska ofta soliga platser i folks trädgårdar där de har växter då som är tänkt för djupskugga till exempel. Och det blir ju inte bra. Eller tvärtom. Väldigt, väldigt djupskugga. Och så har man sin lavendel där kanske. Det är inte det bästa heller.
Mm. Och sen har vi det här med jordmånen då.
Mm. Ja, jorden är ju allt. Jag skulle kunna prata i 5 timmar om jord.
du får komma tillbaka och göra det i ett annat program.
Ja, visst.
Men rent generellt så har vi ju både här i kustlandskapet rätt mycket sand.
Mm.
En genomsläpplig jord. Mm. Men kommer man det minsta lite mera inåt, där jag håller till med mitt land då, i Farsta, där är det lera. Och den är inte rolig heller.
Nej, har du som blålera då?
Ja, eller? Både brun och blålera.
Ja, tungt.
Det är tungt. Och det tog ju väldigt många år innan jag förstod hur man skulle jobba när man har den jordmånen. Mm. Och jag bygger ju numera alltid uppåt. Mm. Så jag bygger ovanpå leran. Mm.
Ja, det är ju smart.
Det är enklast. Och det är ju också det här med lättskötheten då.
Ja, jag kan bli galen på folk som också krattar och krattar och krattar till förbannelse. Man krattar bort allt organiskt material och sen så kör man bort det till tippen och sen så köper man jättebillig jord på de här stora handlarna. Jord som egentligen bara är luft. Man betalar för ingenting och då är inte alls den näringen som man och ens jord behöver. Då har man ju missförstått hela konceptet med trädgård. Så hemma hos mig så är det nog inte så mycket krattat. Jag krattar in allting i rabatterna, sen får det ligga kvar. Sen kanske jag går över nu på våren när perennerna ska klippas ner. Då finfördelar jag allting och så lägger jag jord uppe på i sådana fall. Och så byggs det på det sättet. Det funkar jättebra varje år. Mm.
Mm. Ja, och det har vi ju också i trädgårdssällskapet. Vi har ju flera medlemmar som har kolonilotter som jobbar mycket intensivt med att hela tiden ta hand om allting som... bör komposteras och som kan återvinnas i. Och vi i trädgårdssällskapet, vi går också och tittar på varandras trädgårdar och där kan man ju då se just det här hur man praktiskt med väldigt enkla knep kan få det lättskött.
Ja, och idag så är det ju så att det finns ju så mycket fina jordar att köpa och i och med att biokol också har blivit stort på marknaden när man kan köpa jord med biokol redan inblandat till exempel, eller man kan köpa jord som är anpassad för det mesta, allt ifrån pelargonjord till citrusjord, och egentligen är jag lite mot det därför att de flesta växter behöver inte så himla, de behöver inte duttas med på det sättet, utan då är det bättre att man har en bra grundstruktur på jorden. Och pimpsten kan ju också blandas in i jorden som blir en slags skelettjord som vi kallar det när man jobbar med större projekt, och det är bostadsrättsföreningar till exempel som behöver en bra struktur där det inte räcker att kasta på lite kogödsel bara en gång om året liksom. Så det finns mycket kunskap om jord som jag tycker någonstans har gått förlorad, så att, men jag hoppas precis som med surdegsbrödet som har blivit trendigt, att det här med jord när man odlar också blir lite trendigt nu, då kanske folk engagerar sig och nappar lite.
Ja, jag tycker biokol är fantastiskt, men det, jag har så fin erfarenhet av det. Men bokashi har jag inte vågat mig på än, men det finns de som håller på med det också. Du Helena, nu tickar klockan iväg här. Det här med, du sa lättskötta växter. Ge mig ett exempel på någonting som är lättskött.
Ja, jag skulle ju vilja säga Salvian caradonna. Den tycker jag är lättskött.
Ja, fast den ville sitta hos mig, men det var nog leran tror jag på fel ställe.
Nej, lera och caradonna trivs inget bra.
Nej, det gjorde det inte.
Ja, vad ska jag hitta på då? Alltså, jag tycker ju att kantnepetan brukar funka för de flesta. Den är ett bra alternativ till lavendeln som inte alltid trivs. Men jag skulle vilja slå ett slag för olika typer av geum eller nejlikrot som jag tycker väldigt mycket om. Som finns i massa olika fina aprikosa, orangea nyanser. De är grön och frisk och tålig, blir lite lägre, som väldigt små söta delikata blommor, och de är ju finast tycker jag att plantera i stora sjok så att det blir mycket och jättesnyggt till alla lila och ljusa växter, de här aprikosa orangea tonerna. Man måste våga orange, det är kul med
det finns ju många färg. Som säger att nej, inte mera gult, inte utan vill ha blått eller rosa, men jag håller med dig, lite färgklickar det. Och som sagt, att slå ut en näve med ringblommor, det är inte fel.
Nej, de är så fina.
Alla som kommer hit brukar få önska sig en önskelåt. Har du någon önskelåt?
Ja, jag tänkte länge och väl på vad jag skulle välja, men det blir nog Pharrell med Happy som får sätta tonen för våren, för nu är ju odlingarna igång och happy blir man av trädgård, så det tar jag.
Ja, det blir man. Man blir lycklig. Då ska vi spela Happy. Och så tackar jag dig så hemskt mycket, Helena Gustafsson, som är trädgårdsarkitekt. Och din hemsida, kanske vi ska säga en gång till, det var Caradonna trädgårdsdesign.
Jajamän, och det är ju www.caradonna.se. Där hittar man mig.
Och vi får se, vi kommer kanske höras fler gånger. Alla ni som nu känner att det snart är vår, passa på att så ett frö.
Ja, eller fler.
Ja. Och därmed så tackar jag för mig, och jag heter Lena Hjelmerus och är programmakare. Vi hörs.
Friends.